Du lyssnar på Katarina den stora av Thomas Blom, inläst av mig Cecilia Walton Agrell. Prolog. I gryningen den 28 juni 1762. Vakna, ers höghet! Kejsarinnan Katarina Alexandrovna verkar först inte hörsamma kammarjungfruns tysta viskning, utan vänder sig om och borrar ner de tjocka kastanjebruna lockarna i kuddens sidan. Det är bråttom, ers höghet. Ljudet av den bestämda mansrösten får kejsarinnan att med oväntad hast vakna, kasta av sig täcket och sätta sig upp i sängen. En man har blivit synlig i dörröppningen. Lång och uniformsklädd med ansiktet märkt av svåra ärr. Han tar ett par snabba steg över golvet och bugar. Först Orlov, säger kejsarinnan. Betyder det att det är dags nu? Ja, i köget, säger mannen. I natt står allt på spel. Kapten Pasek är arresterad och vi riskerar att avslöjas när som helst. Vi måste härifrån genast. Är min make där han ska vara? Frågar kejsarinnan medan hon med sin kammarjungfrus hjälp klär sig. Kanske snabbare än hon någonsin tidigare gjort. Mannen vars namn är Alexej Orlov har nogsamt vänt ryggen åt de kvinnliga bestyren innan han svarar. Kejsaren är alltjämt på Oranienbaum och vet än så länge inget. Knappt hade den sista knappen hunnit knäppas förrän kejsarinnan förs ut via en bakdörr och vidare genom den trädgård som omger det lilla palatset Montplaisir. Den tidiga morgonens dimma ligger ännu kvar och döljer hennes sällskap för vakternas blickar. Orlov hjälper henne upp i en vagn jämte kammarjungfrun och den trogna betjänten Skurin innan han själv tar plats på kuskbocken. Piskan klattrar och det bär av i galopp mot Sankt Petersburg. Kejsarinnan Katarina är väl medveten om att hennes öde snart ska avgöras. Vid slutet av denna brådskande färd kan hon mötas av såväl upphöjelse och framgång som av fängelse och död. Eller kanske att bli levande begravd i ett kloster. Det har i varje fall hennes man, kejsar Peter den tredje, hotat henne med som kulmen på år av förutmjukelser och konflikter. Under sin korta regering har kejsaren lyckats väcka en stark ovilja bland rikets tongivande kretsar, som kommit att betrakta honom som allt mer olämplig att styra landet. Till att börja med tycks han förakta allt ryskt, medan han ser Rysslands ärkefiende Preussen som sin stora ledstjärna i alla avseenden. Detta har lett till att han avbrutit en framgångsrik rysk kampanj mot fienden för att istället alliera sig med denna i avsikt att erövra sitt ursprungliga fosterland Holstein från Danmark. Hans ringaktning av den rysk-ortodoxa kyrkan har inte heller gjort honom mer populär. Liksom inte heller hans försök att minska senatens makt och att preussifiera militären. För kejsarinnans del väger naturligtvis det olyckliga och destruktiva äktenskapet tungt i hennes beslut att delta i sammansvärjningen mot kejsar Peter den tredje. Dess uttalade avsikt är att istället sätta henne på tronen, något som förutsätter att hon vinner den ryska arméns bevågenhet. Hur det blir med den saken kan ingen veta förrän hon kommer fram till Sankt Petersburg och står inför trupperna. Nu lämnar vi henne tills vidare i den skakande vagnen på väg mot antingen triumf eller nederlag. Det är inte osannolikt att hennes tankar söker sig tillbaka till hur allting började, med kejsarinnan Elisabeths brev till hennes mor. Brevet. Inget tydde på att den lilla flicka som föddes den 2 maj 1729 en gång skulle härska över ett av de största riken världen skådat. Barnet vållade dessutom sin mor besvikelse eftersom hon önskat sig en son. Modern, Johanna Elisabeth av Holstein-Gottorp, hade ytterligare skäl att vara besviken. Vid 15 års ålder hade hon blivit bortgift med den nära 30 år äldre Christian August av Anhalt-Zerbst, överste i den preussiska armén och en av rikets talrika och oansenliga småfurstar. Hans hustru kunde aldrig komma över att hon inte lyckats göra det.